Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Välkommen till podden. Nina Campioni heter jag som driver den här poddfamiljen som ju innehåller Vattnet går, Barnet går och VG-ploggen. Och därför tänkte jag bjuda på en repris av ett väldigt viktigt och bra avsnitt. I alla fall i min egen mening. Jag hoppas att du också ska tycka om avsnittet lika mycket som jag. För det finns ju ganska många otroliga avsnitt i den här poddserien som ju har hållit på sedan 2015. Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda.
Jag kände att något hade gått sönder liksom. Och jag liksom, det gjorde så ont och det var, jag vet inte, det var liksom utomkroppslig upplevelse och jag kände att det här var inte så bra liksom.
Det var något som inte stämde.
Ja, men det kändes så. Mm.
Välkommen bästa du till ännu ett avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Hoppas ni har det riktigt gött i sommarvärmen, eller ja, när ni nu än lyssnar på det här. Det kan ju vara precis när som helst faktiskt. För ni vet väl att det finns ett rikt arkiv av viktiga, roliga och känslosamma avsnitt bakåt i tiden också. Och det som är så fint med en förlossningsberättelse är ju att den aldrig goes out of style, så att säga. Så missa inte alla fina avsnitt bakåt i tiden. I veckans avsnitt så möter vi Frida Trönberg som är yogalärare som har inriktat sig på bäckenbotten och trauman. Och genom kontot Helt underliv så delar hon med sig av sina erfarenheter med en förlossningsskada och hjälper nu andra i liknande situation. För Frida fick inte den hjälp som hon har rätt till och gick länge med en skada i underlivet och med följden att hon både utvecklade posttraumatiskt stresssyndrom och depression. Men nu är hon tillbaka och berättar sin historia. Och med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Och ja, det var allt från mig. Nu över till Frida Trönberg.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård
där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Vad hade du för tankar om föräldraskapet och ska liksom få barn och sådär inför?
Alltså mina tankar var alltså just att det var så fantastiskt liksom. Att jag skulle gå barnvagnspromenader, jag skulle umgås med andra som också var föräldralediga. Min bästa kompis var gravid samtidigt. Vi födde barn samma natt till och med faktiskt.
Oh, wow. Galt nog.
Ja. Så att, ja, det börjar ju bra. Jag hade verkligen sett fram emot att få vara föräldraledig med min bästa kompis.
Mm.
Gå på babysång. Ja, men du vet, allt det där mysiga man vill göra, typ.
Exakt. Hur måste jag nästan fråga där, bara för att ni var så tajta där, liksom. Ja. Vem av er berättade först att ni var gravida?
Det var faktiskt min kompis som berättade, men jag var gravid också. Men de hade försökt ganska länge, så jag ville inte berätta för henne att jag var gravid. Jag ville vänta ganska länge.
Ja.
Och sen ringde hon mig och sa att hon var gravid. Det roligaste var ju att hon sa att jag tror att hon var gravid i vecka, ja men vad kanske det var, 10 eller någonting i den stilen. Mm. Istället var hon gravid i vecka 15.
Oh, wow.
Så att när hon kom sen och skulle göra ultraljudet där i vecka 13, då var ju hon i vecka 18. Så barnmorskan bara, oj, oj, det här. Liksom, så helt plötsligt så blev det ju att våra datum blev väldigt nära varandra när vi skulle föda. Hon var beräknad 10 april och jag 20 april. Och vi födde båda 26 april på natten.
Det är ju helt otroligt.
58 minuters mellanrum.
Men gud,
på samma
BB då?
Ja, absolut. Så vi var kvar tillsammans.
Nej, men gud, vilken otrolig grej.
Helt otroligt.
Det känns nästan som att det är ett program för sig.
Ja, det kan vi ta nästan.
Prata om det.
Då kan vi bjuda in henne också. Så får
ja,
se.
Exakt.
Ja, nej, det är superhäftigt verkligen. Mm.
Men hade ni liksom kontakt med varandra när ni åkte? Alltså, så att ni visste att ni var på väg in?
Hon skulle sätta sig igång. Hon hade gått 16 dagar över tiden. Så att hon åkte in då på morgonen den 25 för att sätta sig igång. Och sen började mina verkar ungefär samtidigt som hon sattes igång.
Herregud.
Och sen då så var ju hon kvar. Hennes förlopp tog längre tid än vad mitt var, för hon var liksom igångsatt och så. Och sen så åkte jag in där någon gång vid 9 på kvällen den 25 april. Och då, sen liksom allt eftersom verkarna blev värre, vi kunde ju inte liksom hålla på och skriva till varandra. Men våra män tog över. Så mellan värktopparna, vilan, du vet. Då frågade jag så här, det första jag tänkte bara, hur är det med Sara? Liksom. Och sen så fick jag uppdatering. Och sen samma sak då i Saras rum, att hennes man skrev, ah, Frida, hon...
Vad häftigt.
Det var jättehäftigt. Och barnmorskorna, vi sa ju det. Så här, men, liksom, min bästa kompis ligger på avdelning 11 eller vad det var. Och de var okej. Okay. De kunde ju såklart inte säga något. Det är ju tystnadsplikt liksom, däremellan. Det var superhäftigt. Och sen så, hon var ju den första vän som såg min dotter. Hon kom ju in i mitt rum i sin egen särk.
Ja. Liksom. Gud vad fint.
Ja,
vilken otrolig berättelse att ha tillsammans. Men vi backar bandet lite grann.
Ja.
Men hur kände du att det var att vara gravid då?
De första månaderna mådde jag faktiskt väldigt, väldigt dåligt, för jag mådde så illa. Mm. Så jag blev sjukskriven för hyperemesis. Var inne på sjukhuset också. Och jag behövde inte få dropp någon gång eller sådär. Men jag mådde fruktansvärt illa. Men sen efter, när andra trimestern väl började, då mådde jag superbra.
Så
då, det var jätteskönt. Så då började jag började träna. Alltså jag hade skaffat en PT för första gången i mitt liv. Så jag tränade med henne liksom en gång i veckan hela graviditeten ut.
Wow, jättebra.
Ja, på mitt beräknat förlossningsdatum, då marklyfte jag. Liksom, och höll
snyggt.
På. Så det var kul. Det jag bara önskar att jag hade lärt mig, det var att slappna av i bäckenbotten. För det var något jag inte hade fått kunskap om, kan jag säga. Som jag verkligen hade velat eller behövt ha inför en förlossning.
Men hur, med tanke på det här med bäckenbotten och så vidare, hur förberedde du dig för förlossningen liksom? Både mentalt och kroppsligen då? Du tränade ju bra, hör jag ju.
Ja, men precis. Jag styrketränade ju mycket liksom. Jag var yogalärare i grunden, eller jag är yogalärare i grunden. Yogat i jättemånga år, så jag gick på gravidyoga också. Så jag förberedde mig så gott jag kunde med de redskap jag hade där och då, skulle jag säga.
Mm. Ja. Det här med liksom förlossningsskador och så, var det någonting du hade någon oro för inför?
Ja, det hade jag. Jag hade väldigt stor oro över det faktiskt. Och jag visste även om att eftervården är under all kritik. Så det var också en anledning som gjorde att jag oroade mig. Jag menar, det är klart, skador, alltså det kommer alltid finnas. Så är det liksom. Så att egentligen var det kanske inte skadan i sig jag var så orolig för. Jag menar, okej, om jag får en skada men sy ihop mig så är det okej liksom. Så får jag inga besvär. Men jag var ju rädd för att inte bli ihopsydd. Jag var rädd för, alltså korrekt, jag var rädd för att inte få hjälp. Alltså om jag hade problem. Jag var rädd för att inte bli trodd och lyssnad på. Ja, allt det där var jag rädd för. Och det besannades ju sen också. Mm.
Ta oss nu då till den 26 april. Mm. För 2 år sedan.
Precis. Den 26 april, jag hade ju åkt in där den 25 på kvällen. Mm. Jag hade värkar hemma och jag tyckte det gick riktigt bra liksom. Alltså, jag kunde ta värkarna bra. Jag hade också gått sån här föd utan rädsla kurs som faktiskt var väldigt bra också mentalt. Och jag och min sambo hade gått på det där. Så vi hade ganska bra verktyg tycker jag. Och sen så ringde vi in till förlossningen i Linköping då, där jag bor. Och de bara, men det är lugnt, liksom, så här finns det plats. Så välkomna in när ni känner för det. Och jag bara, men vad bra. Då väntar vi lite till. Liksom. Och så gick det typ en halvtimme och jag bara, nu är det akut, nu måste jag in. Liksom. Mm-hmm. Och då när vi ringde, då var det helt plötsligt fullt. Jaha. Alltså det är så här hur det kan ändras liksom.
Okay, wow.
Så att då var det så här, det är inte säkert att få vara i Linköping, det kan bli Norrköping kanske och så.
För fråga där just apropå det här med fullbelagda BB, det är ju väldigt mycket snack och mycket centrering kring Stockholm och Göteborg, alltså storstadsregionerna. Ja. Men hur är det ett liksom ett problem även i Linköping, upplever du?
Ja, men det är ju absolut. Och helt galet att det kunde ändras från en halvtimme.
Så snabbt, ja.
Det är otroligt. Jag har ingen aning att det kunde vara så. Men det är det ju verkligen. Mm. Så att det var liksom, kändes ganska olustigt när vi var på väg in. Och sen så fick vi ett rum i alla fall. Men även fast jag fick ett rum var det inte säkert att jag fick stanna. Utan jag kanske skulle bli att jag behövde åka till Norrköping ändå. Och det är liksom 30 minuter därifrån. Ja. Så det var också så här oroligt. Och sen så visste jag ju så här att om jag är öppen, jag hade väl läst någonstans, om jag liksom är öppen om en 5 centimeter och över, då är jag mer aktiv liksom, förlossningsarbete och tänker att då borde jag få stanna. Så kollar barnmorskan mig, hon bara, du är öppen 5, och jag bara, ja. Så här. Hon bara, men det är fortfarande inte säkert att du får stanna. Så jag bara, liksom. Men sen så fick jag ju stanna sen och då kunde jag bara, skönt, då kan jag landa här liksom. Så att alltså, jag ska säga så här, förlossningen överlag, jag menar, jag är nöjd med min förlossning. Alltså jag andades mig igenom det där, vi hade badkar på toaletten liksom. Så att jag satt ju där väldigt mycket och öppnade mig jättebra. Jag bad om epidural, men narkosen hade alldeles för mycket att göra. Så att jag fick aldrig någon epidural och sen helt plötsligt var jag öppen 10 centimeter liksom. Så jag hade lustgasen. Tack och lov.
Det är då att liksom be om någonting som man egentligen ska ha rätt till, men
ja och jag menar jag bad ju om den väldigt tidigt också. Alltså liksom kanske 2 timmar efter jag hade kommit in eller någonting, så det var väl 11 på kvällen och Julia är ju född hon är född vid 3 på natten då. Så att jag bad om det flera gånger och det var ju liksom under flera timmar liksom, det var för mycket. Så att, det fick jag inte något. Så varje gång min barnmorska kom in eller någon kom in, jag bara, så tittade jag upp och jag bara, fan liksom, det var ingen narkos liksom, det var samma person. Så här ska jag säga, jag kände då att jag behövde det här andningsuppehållet. Jag behövde typ en paus. Bara så här, låt mig bara få typ vila lite granna, samla andan liksom igen och sen så kör vi på det här igen.
Exakt. Jo, det är ju oftast det man behöver för att samla kraft och komma igen liksom.
Ja, men precis.
Ja, Frida, nu så kommer vi till här narkosläkaren som aldrig kom. Trauma att ligga och vänta på en narkosläkare som helt enkelt inte kom. Låter som en historia för en annan del av världen. Man tror inte att man ska behöva vara med om sådana här saker i sig. Av vad jag ser nu. Ja, jag tycker att det är en katastrof. Självklart så ska det inte vara det att man ska behöva vänta på sin smärtlindring. Och ja, det finns i alltså, narkosläkare, deras förening, att inställa sig tid hos en narkosläkare för att lägga en ryggbedövning hos en kvinna som kan föda barn är måndagar till och med fredagar mellan klockan 8 och 17. Så är det en halvtimme har de på sig att komma. övrig tid, så kallade jourtid, så det inställs i tiden en timma. Sen så vet jag att det kan vara också mycket längre tid, beroende på att om man har en hög arbetsbelastning på narkossidan så kan man ibland få vänta flera timmar i värsta fall. Och det händer, det är därför det händer att kvinnor inte hinner få sin ryggbedövning. Men där tänker jag att ha då en barnmorska som har lite framförhållning, så att hon har lite koll på hur mycket har de att göra på narkosen och när ska man ringa, att man är lite i god tid så att säga. Och det är likadant att man är medveten också som kvinna när man är född, vilket man inte skulle behöva vara, tycker jag förstås. Men att det kan ta lite tid, så att man inte väntar och försöker stå ut så länge som möjligt, utan kanske lite planerat. Vet att jag vill ha en ryggbedövning som var tydlig. Men jag hoppas verkligen att det här ska vara ett slut på det här, att man får vänta länge på narkosläkare för att få sin bedövning. Man är berättigad och man har rätt till att få sin smärtlindring, absolut.
Så att ja, så det hann inte bli någon epidural. Jag satt i badet och sen så helt plötsligt var jag öppen 10 cm och det var dags att krysta liksom. Och sen då så hade ja, min barnmorska med och undersköterskan också, och jag fick ligga liksom på sidan och krysta. Och jag tyckte, alltså där och då så kände jag att det var liksom bristande kommunikation mellan mig och min barnmorska. Alltså jag var väl hög på lustgas också liksom, men min sambo fattade var det grejer som han inte heller förstod. Det var vid ett tillfälle så sa hon liksom att nästa verk så kanske jag kommer säga till dig att inte krysta. Och sen kom verken. Och sen så sa hon ingenting. Och då blev jag så här, ska jag krysta eller ska jag inte? Alltså det blev så här lite så här förvirring liksom. Och så. Men ja, det som hände i alla fall, det var att min dotter, hon föddes med handen vid ansiktet. Liksom så. Som okay. Stålmannen liksom. Som kom med handen först. Så att det var ju liksom att det blev större yta, eller vad man ska säga, också. Så att, ja, det gjorde ju fruktansvärt ont, vad ska jag säga. Det är första gången jag födde barn. Jag vet inte hur det ska kännas liksom. Gjorde hemskt ont. Och sen till slut så i alla fall så var hon ju ute. Mm. Men jag kände mig, alltså när jag fick upp henne på bröstet, så jag kände ju inte, alltså jag hade otrolig ångest där och då liksom. Jag kände mig jätte orolig. För att jag kände att något hade gått sönder liksom. Mm. Och jag liksom, det gjorde så ont och det var, jag vet inte, det var liksom utomkroppslig upplevelse, och jag kände att det här var inte så bra liksom.
Det var något som inte stämde.
Ja, men det kändes så. Mm. Verkligen. Och sen så kollade ju barnmorskan då, och då var hon så här, ja, vi måste nog ta hit en läkare liksom. Och jag bara, ja, jo, liksom, det är nog bra. Och sen kom ju läkaren och hon bara, men det här vill jag syna på operation. Liksom. Och så fick jag vänta då i typ 4-5 timmar tills dess att det fanns liksom, ja, tid för mig. Det var ju folk på kö, alltså att bli sydda nere på operation. Så då fick jag vänta 4-5 timmar, och sen då på morgonen den 26 april, då fick jag åka ner på operation och syddes där liksom.
Gud, det känns som en lång tid att ligga och vänta med ett öppet sår.
Ja, jag vet. Liksom. Jo, det är det ju. Men samtidigt, jag har ju hört om folk som har väntat längre, om jag säger så. Men, men det är också, de brukar ju säga typ att det kan ibland vara bra att vänta. För att svullnaden går ner.
Ja, just det.
Ja. Mm. Men det är inte så kul, om jag säger så,
nej,
att ligga
precis.
Där och vänta på liksom, vad händer nu här då?
Mm. Och liksom, jag menar, ligga där då och ha en nyfödd liten som man egentligen vill,
ja.
Eller liksom, inom situationstecken ska vilja liksom, bonda med och vara med och gosa med. Liksom.
Ja.
Det är inte,
nej, här är absolut inte några sådana känslor.
Ingen mysig stund. Liksom.
Nej, utan jag kände ju bara typ, alltså det var också det att jag låg liksom i mitt eget blod och var liksom tvungen att be någon om ursäkta, skulle du kunna ta bort liksom det här jag har, alltså jag blöder liksom, kan någon ge mig något varmt på mig eller någonting liksom. Och då fick jag att de bytte då. Ja, så det var också det, alltså jag var kall, jag frös, jag började skaka. Jag förstår det efteråt att jag kom i chock. Jag kom i chocktillstånd på grund av ångest liksom, och allt det där fortsatte ju att vara ännu värre nere sen på operationen liksom.
Ja, men ta oss tid till operationen.
Mm.
Vad hände där?
Så då fick jag ju fråga, då kom ju narkosen.
liksom. Då kom den, okay.
Och då fick jag frågan då, vill du bli sövd eller vill du få spinalbedövning och vara vaken? Och jag kände att jag absolut inte ville bli sövd. För att jag var som rädd för att, alltså, kontroll, vad händer? Jag ville ha koll på vad som händer. Så jag sa att jag ville vara vaken. Och jag fick lämna från mig Julia då till min sambo. Och sen så, ja men och de skjutsade iväg mig till operation. Och där inne, liksom, det var ju verkligen, ja men operationssal. Alltså helt strilt och liksom vitt och kändes allmänt obehagligt liksom. Det som kändes väldigt, väldigt jobbigt, det var att jag, alltså min mage var helt borta. Det var liksom som att jag, alltså det var som att Julia inte hade funnits liksom. Alltså så här, och de sa till mig, oj magen är helt borta. Jag bara, ah, jo. Och jag vet inte, det var så märkligt liksom. Hela den situationen. Och sen så satte de i spinalbedövning och det gick bra. Och sen så kom läkaren in som skulle operera dem. Och jag låg ju skaka hela tiden. Alltså fruktansvärt mycket. Av chock, vilket jag inte fattade då.
Kunde inte ge dig någonting?
Jo. De la på mig värmefilt. Men det hjälpte inte. Mm. Hela i mitt huvud. De lindade in mitt huvud i en värmefilt. Liksom. Mm. Men så att, ja, det var verkligen chocktillstånd. Och sen då så gjorde det inte saken bättre av att när man är vaken då, ja, det var ju det jag valde. Och jag är ändå nöjd med mitt val. Men det är också det att det blir så saker som att läkaren var tvungen att lämna. För att hon skulle gå och sätta en sugklocka. Något akut händer liksom. Hon var tvungen att gå. Ja. Läkaren blev lite osäker på en sak. Så hon var tvungen att kalla in kolorektalkirurgen. För jag hade fått en sån här grad 3 då. När man brister in i ändtarmen. Mm. Så han kom in där och liksom skulle titta och fixa, ja, mycket sådär orosmoment runt själva, alltså runt själva operationen också. Mm. Så totalt där var jag nere där ungefär 2 timmar. Men jag har inte opererat under hela tiden, utan det var att hon försvann ju iväg, läkaren. Och, ja.
Gud, vilken utelämnad situation.
Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt utelämnad. Och sen då så, ja, sen så körde de upp mig då igen. Mm. Det var BB var fullt, så vi fick ligga kvar på förlossningen. Alltså det var typ 2 timmar till bara i samma rum. Och sen blev vi överflyttade då till BB. Mm. Och fick den här frukostbrickan äntligen liksom. Men jag vet inte, jag var så himla orolig liksom. För att när jag fick reda på att jag hade fått en grad 3, då tänkte jag på riktigt, nu är det kört. Därför att jag hade läst på, alltså just om hur eftervården kan vara.
Fruktansvärt ju att man ska behöva känna så.
Ja, jag vet. Och jag vet ju att alla gör absolut inte det. Alltså det är många som säger, ja men jag fick en grad 4 och jag ser det ihop. Och jag vet inte, det är kanske mitt, hur jag är som person liksom. Att jag kanske kan oroa mig mer än vad andra gör i vissa tillfällen.
Men ja, man ska ju inte sticka under stol med att det är ju de storiesarna som man hör också hela tiden, att det är ett problem. Och det har ju vården själva också erkänt.
Absolut.
Att man har problem med det här.
Ja, absolut.
Så att det är inte alls konstigt att du kände den oron.
Nej, men precis. Ja, nej, men så var vi på BB i alla fall och... redan efter typ liksom 6 timmar eller någonting, då hade de ju koll, då hade läkaren kommit och kollat Julia och sådär, och de bara, nu kan ni åka hem om ni vill, och jag bara, men jag kan inte gå. Nej, så jag tror inte det liksom. Så här, alltså jag kunde typ inte röra mig, alltså det var så fruktansvärt ont liksom. Jag var ju sydd så mycket också ju. Jag läste ju sen i journalen efteråt liksom, att min läkare hade skrivit att operationen bedöms som komplicerad. Och jag visste ändå att hon var en av de bästa läkare som sjukhuset hade på att operera. Och att hon sa att den var komplicerad. Och det gjorde inte saken bättre liksom.
Nej, gud vilken ångest.
Ja. Så sen, ja, vi var kvar på BB några dagar i alla fall. Och sen åkte vi hem liksom. Mm.
Men hur funkade det när du var där? Liksom, kom de och tittade till det såret då? Eller?
Det var helt galet inget också. För att jag var ju så otroligt orolig för den här bristningen. Mm. Och den skulle läka och sådär. Så att jag bad ju till och med en barnmorska sista dagen. Jag bara, är det någon som kan titta på mig? Alltså kan titta på, jag vet inte, för infektioner, att stygn hade släppt. Du vet, hur ser det ut? Mm. Så det var något jag själv bad om. Liksom, så. Mm-hmm. Däremot, så något som var otroligt värdefullt, och det har ju inte alla sjukhus, absolut inte, det var ju att en fysioterapeut inom kvinnohälsa kom och besökte mig. För hon gick över då till, hon gick in hos alla mammor som hade fått grad 3 eller 4 och gav lite råd om liksom bäckenbottenträning kan man säga, och vad som är normalt och inte normalt och lite så. Mm. Så det besöket av alla besök, sen var det allmänt inspringande ut och in liksom hela tiden tyckte jag där. Men det besöket som lugnade mig mest, det var ju min fysioterapeuts besök. Mm. Och för hon blev min fysioterapeut sen också, men det visste jag inte då. Jag träffade henne nästan ett halvår senare på grund av skadan då. Mm.
Mm. Ja, men så åkte ni hem i alla fall. Mm. Och jag gissar att det inte kändes toppen.
Nej, alltså det gjorde det verkligen inte. Jag kommer ihåg att jag grät på vägen hem liksom. Det var bara en kort sträcka, men jag grät på vägen hem. För jag var så himla orolig och hade så himla mycket ångest över den här med skadan. För jag kände inte att det här känns inte bra. Liksom. Och det gjorde ont. Och jag vet inte, hur länge ska det här göra ont då? Alltså, mycket sådär oro kring det. Och också så här, hur länge ska jag vänta då? Innan jag vet om de har sytt mig rätt. Mm. Liksom, alltså här. Mm. Det ska bli bättre hela tiden. Så jag bara, men jag får hålla ut. Liksom. Men det blev ju inte bättre, det blev bara värre. Allt eftersom veckorna gick liksom, för mig. Mm.
Som sagt, som vi sa innan, den här tiden ska ju vara lära känna varandra, mamma och bebis, och liksom vara nära och mysa och så. Det är i alla fall den bilden man längtat efter.
Absolut, liksom, det var det jag längtat efter. Ja. Ja.
Men hur blev det?
Nej, jag gjorde det jag skulle göra, om man säger så. Jag försökte amma, och amma gick ju okej liksom, de första månaderna, tills dess att jag mådde så dåligt, så slutade jag sen. Men jag ammade, jag bytte på henne. Men du vet, jag gjorde de här sakerna, alltså organiserade det hela bra. Men jag hade ju fruktansvärt ont. Jag kunde ju inte sitta och amma. Utan jag var hela tiden tvungen att typ ligga liksom på sidan och försöka få till det. Och det bara, allt gjorde bara ont. Alltså, det gjorde ont i bäckenbotten, det gjorde ont i mitt underliv, allt sved. Och så hade jag så mycket ångest. Så att jag hade, alltså, min fokus, det som mitt huvud liksom tänkte på, det var att bara fixa så att hon är torr och så hon är mätt och sover. Mm. Mm. Och sen liksom hade jag bara ångest och var så orolig över min egen skala. Så jag hade absolut inget fokus på att bonda med mitt barn. Nej. Liksom.
Nej.
För, nej. Det,
jag förstår det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Okej, du sa att det bara blev värre.
Ja.
Berätta.
Jag upplevde att... det blev, jag ska säga, smärtan ändrade karaktär. Först var det ju smärta på grund av att liksom, det var sår, det var stygn och allt det där. Så sen försvann stygnen. Och liksom, och det läkte, såret läkte bra. Men det jag hade kvar var ju... Alltså, det gjorde ont djupt inne liksom, i bäckenbotten. Det förstod jag. Sen det var musklerna. Alltså, jag hade jätteont. Jag hade liksom, tyngd och... Alltså, det verkar, alltså, tänk det som att du har nackspärr, men att den nackspärren är i bäckenbotten. Alltså att musklerna liksom spänns så otroligt mycket. Så, som smärta hade jag. Djup, djup smärta. Sen hade jag också urinträngningar. Jag var kissnödig konstant. konstant kissnödig. Och det visade sig sen då på efterkontrollen 8 veckor efter, som jag verkligen hade bara, nu kan de äntligen hitta om något är fel. Det är nu det hittas liksom. Mm. Då hade jag ju massa frågor. Och då, det där med urinträngningen i alla fall, det visade sig faktiskt att jag hade urinvägsinfektion. Men det förklarade ändå inte alla urinträngningar, för sen urinvägsinfektionen var borta, då var urinträngningarna kvar liksom. Så jättemycket urinvägsinfektioner, jag hade 4-5 stycken på varandra som återkom. Och sen så hade jag så kraftig smärta, så det var smärtan liksom som begränsade mig mest. Och det är ju någonting man verkligen kan bli deprimerad av, alltså om du är smärtpåverkad också liksom.
Det är fruktansvärt. Det vet man ju bara om man har liksom haft ryggskott.
Ja, absolut, absolut.
Och några dagar blir man ju helt knäckt. Liksom.
Ja, precis. Tänk att ha det här då i 7-8 månader. Liksom.
Ja, nej, det är inte klokt. Mm. Men hur upplevde du att du blev bemött där?
Efterkontrollen, alltså under all kritik. Jag fick ju komma till en läkare i alla fall, eftersom att jag hade fått en grad 3. Och då ska inte barnmorska titta, utan då ska en läkare titta. Och vad ska jag säga? Hon gjorde en undersökning, sa att allt ser fint ut. Sen så sa jag tror att jag är överspänd i min bäckenbotten. Och då svarade hon att vara överspänd är inget farligt. Liksom. Och då sa jag, det är det väl visst, det kan ju orsaka jättemycket smärta, även ländryggsmärta har jag läst. Och det svarade hon inte på. Nej, det var det. Sen så kastade hon mig ut i samhället, eller livet, och bara... Varsågod och
så ler. Du skulle bara få gå med den här smärtan?
Ja, liksom. Exakt.
Det var inga konstigheter?
Nej, det skulle försvinna. Jag skulle knipa mer. Knipa.
Ja, okej.
Okay. Lite till. Mera, liksom.
Tack för hjälpen.
Ja, precis. Så det var det. Och jag bara, okej, jaha. Och det här var ju sommaren 2018, du vet. Och det var då så fruktansvärt varmt.
Det varmaste.
Exakt. Så att det var ju så varmt. Jag kunde inte bada på grund av urinvägsinfektioner. Och jag var heller inte, i Linköping under sommaren. Utan jag var i sommarstugan, min familjs sommarstuga uppe i Hälsingland. På ett litet sjukhus där som jag sökte hjälp när det blev bara värre och värre. Det var återkommande urinvägsinfektioner och de hittade ju heller ingenting. Liksom. De hade inte ens gynekolog på plats, liksom, så de kunde inte undersöka eller något. Så det är ju smittsamma. Och sen så åkte jag sen till min hemstad Uppsala. Jag sökte hjälp där också. För att vi var där i Uppsala under sommaren, för att det var så otroligt varmt i vår lilla lägenhet i Linköping. Så att då bodde vi hos mina föräldrar. Och kunde få lite avlastning också med Julia och sådär. Där sökte jag gynakuten. Hittade heller inga skador liksom. Kom till gynekologen igen där i Uppsala. Det såg bra ut. Jag hade överaktiv blåsa enligt henne. Jag skulle knipa mer. Jag sa, men jag tror jag har muskelskador. Och hon sa, nej, kanske lite uttänjd bindväv. Och jag bara, okej, men allt såg fint ut liksom. Ja, så där höll det ju på liksom. Och jag menar, sen då hade det hela sommaren gått. Och sen så någon gång i september 2018, alltså ett halvår ungefär efter min förlossning. Då kraschade jag fullständigt liksom. Då hade jag ju sett jättemånga läkare. Jag hade även varit på urologen och gjort så här cystoskopi, alltså när man går in med en kamera i urinblåsan, därför att jag hade ju så problem med urinträngningar, så jag visste ju inte vad jag skulle söka mig. Jag trodde att det var att jag hade fel på min blåsa på grund av alla urinvägsinfektioner också. Men det hade jag ju inte. Han förstod ingenting. Det här är ju inget fel på det här liksom. Och då sa ju han,
men
det här.
Men det också att du ska tvinga söka liksom.
Ja, det var ju så
att få hjälp och bli skickad till rätt person.
Ja, jag hade ingen aning. Jag har ont liksom. Jag vet inte vad som är. Så att sen så, och han var ju så här, men det här är ju inte, alltså det är inget fel på din blåsa. Han bara, det här låter som en förlossningsskada. Och det var ju det jag inte ville att det skulle vara. Jag hade försökt slå bort det hela tiden. För det var det sista. Då hade jag hellre velat haft problem med blåsan. Typ. För jag tänkte, det kan de nog fixa bättre än en förlossningsskada. Men nu efterhand så är jag liksom så här, herregud. Alltså att problem med blåsan är verkligen inte kul, en sån kronisk sjukdom liksom. Så ja, det, till slut liksom ett halvår efter min förlossning, så då blev jag sjukskriven. Då kontaktade jag min BVC-sköterska och jag bara, alltså jag mår så otroligt dåligt. Och hon bara, okej. Så ringde liksom vårdcentralen, trappade ner på en gång. Jag fick akuttid samma dag. Träffade världens bästa läkare. Han sjukskrev mig på 6 veckor direkt. Och sen eftersom att det var liksom ett barn också som var involverat i det här, då vill de kontakta psykiatrin också. så att jag inte har förlossningspsykos. Det var det jag ville kolla.
Yeah.
Så att då fick jag akuttid hos psykiatrin dagen därpå. Så med det psykiska gick det ju ganska fort, om jag säger
ja,
så. Det var ju otippat liksom.
Men också att det ska behöva gå så lång tid liksom, innan man får den där hjälpen.
Ja, verkligen, verkligen.
Men det är ju fantastiskt när det väl funkar liksom, då, att det kan gå så fort då.
Jo, men precis. Så sen i alla fall så var jag sjukskriven i 6 veckor och började äta antidepressiva också liksom. Och mitt under den perioden då lyckades jag liksom samla upp mig själv till att börja göra lite mer research. Alltså, var söker jag hjälp? Gick med en fantastisk Facebookgrupp som någon kanske har pratat om här förut, men den heter Förlossningsskadad, du är inte ensam. Världens bästa grupp, som jag fått så mycket hjälp ifrån. Upptäcker då att jag, tror eller ej, bor i landstinget där specialistkunskap gällande förlossningsskador finns. Så jag bor i Linköping. Och här finns Eva Ustahl, som är alltså en av de främsta läkarna i landet på att laga förlossningsskador. Jobbat med det, hon har jobbat med det i hur många år som helst. Så att jag förstod att det är henne jag ska till liksom. Så att jag under den här tiden då skickade en egen remiss för second opinion till henne. Jag anmälde även till patientnämnden. Och då blev det lite fart, kan jag säga. Anmälde eftersom att det var så många som inte hade hittat mina skador på efterkontrollen. Exakt. I Linköping. Så liksom
det är ju kan man inte ens bara så här sätta upp en liten flagga, det kanske kan...
Exakt, alltså, exakt.
Jättekonstigt.
Jag tycker också det är jättemärkligt liksom. Verkligen, helt märkligt.
Det är så himla tydligt om man har grad 3 och sen har problem på problem. Ja, men då kanske det är relaterat till förlossningsskador.
Jag tänker också säga att man behöver inte ha en läkarexamen för att fatta det liksom.
Exakt.
Ja, nej, men så att... Så jag anmälde i alla fall till patientnämnden och det verkade också tagit fart lite grann.
Bra gjort. Och det får man väl också kanske bara säga, hej alla som lyssnar. Det går att anmäla, gör det.
Absolut. Man kan gå in på 1177, så kan du börja med att anmäla till regionen. Liksom, din egen region. Och då måste vårdgivaren där svara dig. Liksom. Och sen efter det, då kan man dra det vidare. Så då kan du anmäla till, då kan liksom ta in patientnämnden i det hela. De kan, man kan alltid ringa dem och höra hur man ska göra liksom, i din region. Och man kan gå vidare och anmäla till IVO också. Och det gjorde jag ju också.
För det där är så himla viktigt. För det är inte nog med att vi är många som lider i det tysta och inte kanske vågar prata om förlossningsskador som man har. Men också då att det är så himla vanligt att man inte får den hjälp man ska ha. Och ju fler som anmäler, desto desto enklare är det för vården att se att det finns ett problem med det här. Liksom.
Exakt. Att man åtminstone blir en pinne i statistiken. Det tycker jag tycker det är jätteviktigt, så jag uppmanar alla att verkligen göra det.
Jättebra. Hur upplevde du att det hände saker efter att du hade anmält? Hur märkte du av det?
Det jag märkte av det var att jag fick en väldigt snabb tid till den läkare som alla vill till. Så att jag fick 6 veckor. Bara vänta 6 veckor, det är ingenting. Liksom, för att få komma till henne då. Så det, och sen så också liksom, det här med fysioterapeut inom kvinnohälsa då. För jag träffade den fjärde läkaren jag träffade då innan jag träffade Eva Ustahl. Den läkaren och hon sa ju då att du är jätteöverspänd. Så hon märkte då att jag var överspänd och du ska absolut inte knipa. Och jag bara, jaha, det var ju det jag har fått höra sen starten. Och det har gjort mig värre. Det har liksom fördröjt mitt lidande och min smärta. Det knipandet liksom. Jag har fått en felaktig rehabilitering, med andra ord. När jag ska raka motsatsen. Så att den läkaren, hon sa också det, att och jag remitterar dig nu här då till fysioterapeut specialiserad på kvinnohälsa. Men väntetid är ett halvår.
Gud.
Och då håller jag, och sen så sa hon också, det var ett hemskt läkarbesök, då sa hon också att hon sa att din mellangård är väldigt kort, och då sa jag, vad beror det på då? Och då sa hon ju, det är väl att liksom alla muskler inte satt fastsatt det här. Så hon var ju den första, liksom den fjärde läkaren jag träffade då, som såg att det är faktiskt skador. Du har en väldigt kort mellangård, eller väldigt tunn mellangård kan man säga. Och sen sa hon att, men vill du ha fler barn? Och då sa jag, men det tror jag väl. Liksom. Och hon bara, okej, för att det här åtgärder man inte innan man är klar med barn. Och jag bara, herregud, ska jag behöva gå så här? Alltså fruktansvärd smärta. Har sex med min sambo, som vi inte hade haft, för att få ett till barn som jag ska gå under en graviditet med. För sen, antar jag, föda vaginalt igen. Liksom. För att sen kanske, alltså du vet, den ångesten jag hade då. Det var tur att jag gick på antidepressiva under den perioden. Liksom. Och jag gick dit själv också. Jag förstår inte vad jag tänkte. Liksom. Skulle tagit med min sambo. Liksom. Ja, så det var ett hemskt liksom, besök överlag. Men då, sen ringde jag ju in till, alltså, till kvinnokliniken, bäckensmärtenheten, och typ grät. Liksom. Mm. Och sen så min fantastiska fysioterapeut Ida, hon liksom fixade så jag fick en återbudstid typ 2 veckor senare. Istället för att vänta ett halvår. Ja. Så fick jag träffa henne. Mm. Så det var väldigt, väldigt bra.
Men det är ju vansinne.
Ja.
Vansinne.
Helt vansinne. Ja, verkligen helt galet. Och just också det här med du vet att jag har fått helt felaktig... Alltså, att jag skulle knipa, det är precis det jag inte ska göra. Jag var spänd. Mm. Jag skulle lämna slappna av. Det var det jag skulle göra. Helt felaktig rehabilitering.
Mm.
Det, och det, ja, jag tycker det är så galet att man som gynekolog inte kan känna på muskler och känna om man är spänd eller om man är avslappnad. Liksom.
Exakt.
Mm. Ja, så att, ja, verkligen tuff tid. Men sen så när jag träffade min fysioterapeut och hon sa att du är väldigt spänd. Och hon gav mig lite övningar och sådär. Och sen så, jag är ju yogalärare. Så jag började ju kolla mer så här, okej, övningar. Nu ska jag sträcka ut min bäckenbotten, nu ska jag lära mig att slappna av i bäckenbotten. Det fanns ju mycket som helst som jag kunde ta reda på där. Så, ja.
Jag började. Liksom, hade du fått veta det från början så hade...
Det var lite bättre, ja. Verkligen. Så ja, då började det ju bli liksom bättre när jag började aktivt slappna av.
Ja.
Alltså just den här smärtan liksom började försvinna.
Det blev bättre.
Ja, gud ja. Alltså det var som natt och dag. Alltså dels sluta knipa överhuvudtaget. Mm. Och sen började jag istället typ massera. Alltså jag kunde sitta på typ en tennisboll och massera bäckenbottens muskler liksom. Och jag kunde också... Man kunde massera från insidan av slidan. Jag kunde jobba med djupavslappning och andas ner i bäckenbotten. Ja, men olika så här, yogapositioner som sträcker ut bäckenbotten. Allt det där. Och helt plötsligt, du vet, hade jag haft smärta i 7 månader kanske. Fruktansvärd smärta.
7 månader?
Ja.
Alltså det är så lång tid.
Ja, jag tror det är så lång tid. Mm. Och urinvägsinfektioner också då. På allt det här. Och sen då, helt plötsligt kom jag ihåg när jag hade gjort det här då. Alltså det var ju många veckor som det krävdes med dagliga övningar och sådär för att få ett slappna av. Så kom jag ihåg en kväll när jag skulle gå och lägga mig. Och jag bara, jag har inte ont. Alltså... Det var så himla fantastiskt hur det kunde bli så liksom. Att jag själv liksom rehabbade mig. Alltså jag fick ju kunskap om att du är överspänd. Mm. Och sen så rehabbade jag mig själv med övningar och blev av med min smärta.
Mm.
Fantastiskt.
Otroligt.
Mm.
Vilken känsla det måste ha varit.
Ja, det var helt magiskt verkligen. Då kunde jag ju börja leva igen. Alltså då var det ju någonting annat i mitt huvud än att jag har så fruktansvärt ont.
Mm.
Då kunde jag börja bonda med Julia. Ungefär ett halvår efter min förlossning. 6-7 månader ungefär. Då började vi bonda. Liksom.
Mm. Gud, det är så här onödig... Mm. Oh, det är få saker som man blir så himla uppriven av. När det är så här onödig smärta och onödigt psykiskt lidande.
Ja.
Som hade kunnat liksom plockats upp direkt.
Ja, men egentligen. Gud ja. För mitt psykiska mående, det var ju liksom helt kopplat till skadan.
Ja.
Och att jag inte fick hjälp och att jag sen hade väldigt ont.
Mm.
Och du vet, allt det där. För jag upplevde ju inte förlossningen som traumatisk, som sagt.
Nej.
Det var hela den här grejen att jag hade fått en skada. Alltså just det där och att jag var orolig för vad som skulle hända. Mm. Och så hände det också. Alltså, märkligt liksom.
Mm.
Mm.
Hur var det sen när du fick träffa den här superläkaren?
Superläkaren träffade jag ungefär 8 månader, 9 månader efter min förlossning. Mm. Och då tog jag med min sambo i alla fall, så då hade jag fixat barnvakt. Jag var så oerhört nervös den dagen. Därför att jag var så rädd att hon skulle säga till mig, för hon är ju bäst i landet. Och jag menar, om hon inte kan fixa mig, vem ska då kunna fixa mig? Jag ska säga då att min smärta hade ju försvunnit så gott som helt, för jag hade lärt mig att slappna av. Men däremot så kunde jag ju inte aktivera min bäckenbotten ordentligt. För att, som min fysioterapeut också sa, du har din grop, liksom, det var grop inuti slidan som tyder på att muskler inte sitter fast. Så det är självklart att man inte kan knipa fast någonting som inte sitter fast. Liksom.
Nej.
Så jag var orolig för att de skulle säga att jag är ett hopplöst fall. Mm. Finns inget att göra. Liksom. Men när jag träffade henne då, och så berättade jag om mina skador och så sa så och så. Och så undersökte hon mig och så sa hon, det här, nu blev jag lite positivt överraskad, sa hon. För att hon trodde att jag hade mycket större skador än vad jag faktiskt hade då. Och så kände hon liksom att, ja okej, jag hade 3 trasiga muskler som behövs sys fast. Och så hade jag trasig bindväv mellan slid och tarm, den här fascian också som ger stöd, också trasig. Det kunde hon laga. Och sen hade jag också revor på båda sidor i den här djupare delen av bäckenbottenmuskulaturen. Levatormuskulaturen heter den. Och det sa hon att det kan jag inte laga. Så det har hon revor i då, på bägge sidor. Det var så bra liksom, för att jag fick en operation sen 3 månader senare. Och det är precis, ja, det är drygt ett år sedan jag opererades. Jag opererades 12 mars 2019. Det är liksom datumet då jag fick livet åter. Jag var uppe på kvinnokliniken och gav dem choklad på min årsdag, 12 mars. Liksom, och skrev på, faktiskt, för det betyder väldigt mycket för mig. Verkligen rör när jag tänker på det. Hur fint bemött jag blev av min läkare Eva och min fysioterapeut Ida. Så inför operationen i alla fall, då hade jag jobbat på så mycket yoga, så mycket avslappning. För jag vet att vid en operation, när muskler har varit lösa, de kan till och med krulla ihop sig och lägga sig i ljumsken. Och sen ska de dras ut igen. De hade inte suttit fast, de hade inte suttit fast på ett år ju. Nej. Och så drog de ut dem och satt fast. Och då liksom kan det ju bli väldigt spänt och göra fruktansvärt ont. Så att kunna slappna av då, inför en operation och efter en operation, är otroligt viktigt verkligen. Och jag hade verkligen lärt mig det då. Så att jag gjorde dem det jag kunde göra. Andades djupt ner i bäckenbotten och stretchade den vägen och sådär. Så jag blev aldrig överspänd efter min operation.
Fantastiskt.
Ja, det var så himla fantastiskt. Och sen så var det väl några veckor senare eller någon månad senare eller något sånt där, efter min operation. Då var jag på en sån här kvinnocirkel som jag hade gått på, som hade varit jättestort stöd för mig. Och då skulle vi dansa. Och det var så himla fantastiskt, du vet, för jag hade inte kunnat dansa innan, för det var så här tungt och jag kände att det var typ någonting som hängde, alltså det var ju lösa muskler som hängde liksom och tyngde. Och nu så bara shit, vilken stuns liksom, alltså bara när musklerna är upp igen, sitt fast, och jag kunde dansa och kunde njuta av det. Alltså det var en sån fantastisk känsla. Verkligen. Och ja, helt roligt. Sen efter det, jag menar, en operation är verkligen ingen quick fix. Jag menar, jag har ju jobbat med rehab, egen rehab, så otroligt mycket efter operationen. Operationen är ett år sedan och jag började springa faktiskt. Jag var kanske lite feg med det, men jag började löpträna ungefär för 3 månader sedan kanske. Ett år efter min operation, så jag har verkligen jobbat upp jättemycket styrka.
Vad sa, pratade du någonting med din läkare där om alla de här läkarbesöken du har gjort som inte har upptäckt någonting? Ja. Liksom. Vad säger hon om eftervården, så att säga?
Alltså, jag vill inte lägga jag vill inte uttala mig om vad Eva tycker i det fallet, men man kan säga, om man har läst tidningsartiklar, att hon tycker att den är ganska bristfällig, om man säger så. Och grejen är det att det är ju så här att hon tar ju inte bara hand om kvinnor inom den egna regionen. Alltså hon tar inte bara hand om personer i Östergötlands region. Alltså hon tar ju hand om kvinnor i hela Sverige. Som antingen skickar egenremisser, nu är det dock stängt för egenremiss, men skickar egenremisser till Linköping eller för att träffa henne, eller som låter läkare bara tvinga läkare, nu remitterar du vidare liksom. Så att jag menar, hon träffar ju kvinnor, de flyger ju, alltså det är kvinnor från Kiruna, du vet, som måste ta ledigt, de är barnvakt och det är hit och dit, och de flyger hela vägen till Linköping, kanske opereras och liksom flyger upp samma, alltså du vet, det är helt galet liksom. Men hon träffar ju hela Sveriges kvinnor, och det är en anledning till att hon gör det.
Exakt.
Varför syns inte de här kvinnorna korrekt i sina egna regioner? Det är oerhört ojämlikt mellan vilken region man är i. Jag har haft tur och bott i rätt region liksom, och jag sökte ju även vård i andra regioner. Jag har ju testat på det, och det gick ju inte så bra, om jag säger så liksom.
Ja, det är inte det lättaste.
Nej, det fick ju ingen hjälp alls. Mina skador hittades ju inte. Inte ens när jag frågar, tror du inte att jag har en förlossningsskada? Jag tycker symptomen påminner. Nej. Kanske lite uttöjd bindväv. Come on.
Liksom. Det är ett skämt.
Ja. Så det är också så här, jag tycker också att alla följare borde gå in på bäckenbottenutbildning.se. Backenbottenutbildning.se. Där är min läkare Eva Ustal och Gunilla Tegerstedt i Huddinge på Karolinska, som också är en av de främsta läkare i landet då på att laga förlossningsskador. Det är de som har gjort den hemsidan. De har skapat den hemsidan. Och där har de skrivit om symptom på olika muskelskador. För beroende på vilken muskel i bäckenbotten som är sönder, så uttrycker det sig på olika sätt. Så att när man läser där, då kan man nästan diagnostisera sig själv. Lite farligt kanske, men jag förstår att kvinnor gör det när vården är så bristfällig. Så här, jag tror att jag har en skada på puborektalis. Alltså, de här kvinnorna som inte får hjälp, de kan rabbla bäckenbottens muskler baklänges. De kan vara mer pålästa än vad gynekologerna själva är. För vi måste vara det.
Exakt.
Vi måste kunna ifrågasätta. Vi måste kunna säga att det är inte bara hela området som gör ont, utan det är här det gör ont, du vet.
Exakt, den här. Ja. Mm. Gud.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men nu är det då alltså 2 år sedan, kan vi säga.
Sen förlossningen.
Sen du födde. Mm. Och lite mer än 1 år sedan som du fick din operation.
Ja.
Hur mår du idag?
Alltså jag mår väldigt bra, ska jag säga. Jag bedömer mig, alltså fysiskt bedömer jag mig återställd till 95%. Jag var ju på återbesök sen hos min läkare också. Ja. Och det var i december förra året. Så det är alltså 9 månader ungefär efter min operation. Och hon bedömde min bäckenbottenfunktion till 98%. Så att jag har läkt oerhört bra. Men jag har gjort så mycket egen rehab med liksom inga isolerande knipövningar överhuvudtaget, för de gör mig överspända. Men jag har stärkt upp liksom bäckenbotten genom att göra andra typ av övningar, inte just isolerande knip då. Så att jag tränar kampsport igen. Jag är kampsportare i grunden. Okay. Inom jiu-jitsu. Så jag tränar kampsport igen. Ja, men jag springer ju också. Jag kan hoppa liksom. Ja, jag tycker som sagt min bäckenbottenfunktion är väldigt bra. Det jag kan känna av, det är att jag kan bli överspänd på min högra sida ibland, för där har jag kvar en reva som inte är läkt än. Men de andra 3 revorna jag hade i musklerna som inte skulle kunna läka, de har jag på ett mirakulöst sätt läkt. Så okay. Det är helt fantastiskt just att kunna göra det
själv.
Ja.
Hur mår du mentalt då?
Mentalt är det också alltså, återställd. Alltså, du vet, så här, när man har varit med om så stort trauma, det är svårt att liksom, jag tror inte det finns någon väg tillbaka att jag ska bli så som jag var innan allt det här hände. Utan jag är liksom ny på något sätt. Alltså mer i bagaget, mer livserfarenheter. Jag har lärt mig så mycket om mig själv. Men jag skulle säga att jag mår väldigt bra psykiskt idag. Men det har varit mycket, mycket terapi, ska jag säga. Jag har provat väldigt många olika terapiformer och nu går jag hos en terapeut sen flera månader tillbaka och det gör de verkligen underverk. Så att jag är jätteglad att jag har hittat rätt. Mm. Du vet, hittat rätt till slut. Rätt terapeut, ja, rätt läkare. Men det krävdes verkligen att inte ge upp.
Exakt.
Och inte lyssna på ett nej liksom så.
Och det är ju inte den lättaste när man har ont och man mår dåligt och man är ledsen. Och liksom.
Nej.
Det är inte så lätt att vara tuff i de lägena. Liksom.
Nej, det är verkligen inte det. Och där tänker jag också att någonting som vore bra liksom, det är om man har en anhörig som verkligen kan stötta en där. Som följer med en på gynbesök och som också är påläst. Och för en egna, alltså, som kvinna, jag känner bara som, om jag talar för min egen för mig själv, att det varit så himla svårt att vara så stark när det är jag själv som är drabbad på något sätt. Liksom.
Jo, men det kan nog många känna igen, inklusive jag själv. Att det är enklare att vara stark för någon annan liksom.
Jo, men precis. Mm. Så jag tycker att det, alltså, jag mår bra idag skulle jag säga, absolut. Mm. Men jag är inte samma som jag var innan, men det är helt okej liksom. För vem kan vara det efter något sånt här? Och man har blivit mamma också, och jag och Julia, vi tar igen förlorad tid. Och det är så himla fantastiskt att få vara med henne. Och känna att den kärleken verkligen har kommit.
Mm.
Och sen, sen hjälper jag ju andra nu också med mitt konto.
Precis, du är ju väldigt aktiv med det här på Instagram.
Ja.
Och stöttar och hjälper andra. Mm. Det är ju fantastiskt. Det är ju också en grej som är ändå så här, ur något hemskt föds något fint liksom.
Ja, men precis. Så ja, Helt underliv har varit alltså, viktig plattform för mig att kunna sprida kunskap, både genom rehab för bäckenbotten, men också psyket. Tipsar om olika terapimetoder, liksom vad man kan kräva, vad hjälpen finns, lite sådana saker. Mm. Så det känns bra.
Hur går dina tankar nu då på eventuellt syskon till Julia?
Ja, jag skulle jättegärna vilja ha ett syskon, det skulle jag. Jag är ju helt garanterad kejsarsnitt, tack och lov. Och det har min läkare skrivit in i journalen, så jag hoppas inte att någon jävlas med mig, för då ger jag mig inte. Men jag tycker det känns bra. Alltså, det känns
ändå tryggt liksom.
Ja, men det gör det. Det känns tryggt, och framförallt att jag har liksom fått det inskrivet i min journal nu här redan, så att jag kan man på en gång liksom vifta med det pappret och få testa en kejsarfödsel också. Jag tycker det känns bra, verkligen. Får se framtiden.
Är det någonting mer du vill? Du har ju tipsat om mycket bra grejer här nu under programmets gång, men är det något annat du vill tipsa kring för gravida kvinnor där ute?
Ja, för gravida kvinnor där ute så skulle jag säga några saker. Det ena är att var påläst, och då menar jag inte påläst som att får man en grad 3 är det kört. Alltså det är ju inte så liksom konstruktivt att vara påläst den vägen, utan mera så här, vad är normalt? Om låt säga att man skulle få en förlossningsskada då, eller en bristning som de kallar för. Vad är normalt i så fall? När ska man söka hjälp? Var finns hjälpen? Och som sagt, skulle det vara så att man får en skada och man upplever att att det inte läker bra och så, gå med i Facebookgruppen förlossningsskada, du är inte ensam. Du kan följa mig på Helt Underliv också, jag skriver mycket om hur man kan söka hjälp. För gravida skulle jag säga att fokus för gravida bör vara att lära sig att slappna av i sin bäckenbotten. Självklart är det viktigt att också stärka alltså bäckenbotten under graviditeten för att förhindra urinläckage och så vidare. Men det man får komma ihåg, ska du föda vaginalt, barnet ska ut. Du ska inte knipa upp ditt barn, du ska slappna av och lära dig hur det känns när din bäckenbotten verkligen är avslappnad. Och där har jag supermånga övningar på kontot också. Och det här är någonting jag önskar, det här är någonting jag hade önskat att jag hade vetat om.
Mm.
Hur man på riktigt vet att man är avslappnad i bäckenbotten.
Nej, det är ju faktiskt någonting som vi inte pratar om så mycket. Det snackas väldigt mycket om knip.
Ja, precis.
Verkligen.
Mm.
Stort tack för att du ville dela med dig av hela den här otroligt tuffa resan.
Mm.
Jag är så glad att du till slut fick den hjälp som du så förtjänade.
Tack.
Och har rätt till.
Tack, det är jag också, verkligen. Tusen tack.
Tusen tack, Frida Trönberg. Vilken kämpe du är, alltså otroligt. Och missa nu inte hennes konto Helt Underliv på Instagram. Och när du ändå är där inne och kollar runt, så missa inte då Vattnet går på samma ställe. Vi hörs supersnart, och senare i veckan, ja, då snackar vi om föräldraskap med Valerie Aflalo. Måste man leka med sina barn? Ja, det frågar vi oss då. Ha det gott tills dess. Kram!